nu är det äntligen som vanligt igen. Podcastinspelning på en söndag alltså. Allt annat är väl inte alls som vanligt faktiskt, för jag har faktiskt sålt någonting i portföljen. Och det är ju inte vanligt. Så nu är belåningsgraden nere under 10% och jag börjar spana efter nya aktier till portföljen. Men först, lite trendspaning inom Big Tech. Let's go! Ja, jag har ju upptäckt en liten spännande trend här bland två utav barnens innehav i portföljen. Vi har Apple som har ett enormt miljöprogram som ökar i takt just nu. Där de investerar och satsar på både rent vatten och samhällsutveckling och grön energi. Det här är saker som får stora mängder utav Apples pengar. Och ett annat innehav, Microsoft, gör lite grann samma sak och lägger 10 miljarder dollar på förnybar energi och 2,2 miljarder dollar i Malaysia faktiskt på AI och molntjänster. Och Apple överväger också att investera i produktion i Indonesien, alltså väldigt nära Malaysia. Så förutom det vi ser hända i Indien just nu verkar det alltså som att den här regionen kan bli the next thing. Bra ändå att sprida ut riskerna lite för de här företagen när de flyttar runt sin produktion lite grann bort ifrån Kina. Jag hoppas att det här går bra i alla fall, för det här är ju fattiga länder vi pratar om. Och nu när vi ställer högre och högre ESG-krav så betyder ju förkortningen investeringar i både miljö och socialt ansvar. Enligt mig ska ju kapitalismens vinster gå till att göra samhället bättre, men det verkar vara lite för höga krav än så länge. Fast nu när världens produktion omplaceras med de nya reglerna och kraven bakom sig så hoppas jag att vi kanske kan göra om och göra rätt. Oavsett hur bra det här blir för länderna som teknikbolagen går in i så är jag ganska självsäker i att det kommer att gå ännu bättre för företagen i framtiden. Lägger man om produktionen till länder som Indien där nästan 20% av världens befolkning befinner sig så öppnar det ju upp en enorm försäljningsmarknad också. Eftersom bara hälften av Indiens 1,4 miljarder människor äger en smartphone. Apple har dessutom bara uppemot 10% marknadsandelar i Indien jämfört med Android-telefonerna, som i och för sig är många varumärken tillsammans. Det som jag tar med mig i alla fall är att om Apple lyckas bra så finns det väldigt många där som inte äger en Apple-produkt än. Och jag vet inte hur det ser ut i de här andra länderna som jag nyss pratade om. Men det är ju Indien som har varit det största samtalsämnet som nyheterna har kretsat kring. Att man har flyttat produktionen till. Och då var faktiskt Apple bland de första, vill jag minnas. Och sen har ju de här nya nyheterna kommit upp då om både Malaysia och... Indonesien, förlåt. Men det är ju ungefär samma sak eftersom att det ligger ju bredvid varandra. Nu gillar ju inte jag att investera i såna här länder eftersom att jag inte kan någonting om dem och det är svårt att investera i dem också. För det är svårt att följa med i nyheterna om det inte har med bolagen i sig att göra. Och sen är det ju svårt att veta vilka inhemska företag som kommer att gynnas när det här sker. Dessutom är typ Indienfonder och sånt oftast ganska dyra också för att de är lite krångligare att investera i. Därför kommer min strategi i så fall vara att fortsätta köpa big tech eller amerikanska teknikfonder. Det kanske blir lite svårt för de här företagen att öka försäljningen och vinst kvartal efter kvartal med tanke på hur bra det har gått hittills, men jag tänker långsiktigt. Speciellt med allt annat de här företagen väljer att investera sina vinster i, så ser jag att de här megaföretagen nästan är som en fond i sig, eller kommer bli, eller är, jag vet inte hur stor andel, men förstår ni hur jag tänker? Att köper man en Microsoft eller en Apple-aktie så kanske man kan se det nästan lite grann som ett, åtminstone ett investmentbolag eller en liten nischad fond. Tänk alltså, handlar vi en aktie som Apple så blir ju vi investerade i miljöinvesteringar nu också och datacenter som byggs. Vi har också AI-exponering och chiptillverkning eftersom de tillverkar ju sina egna chip och går inte igenom TSMC som många andra gör. Men sen har jag haft lite negativa personliga åsikter om Apple och därför har jag inte köpt någon aktie än. Jag gillar inte riktigt deras produkter och hela deras ekosystem som låser ute andra. Därför gillar jag lite mer Android. Och det här är ju en vattendelare. Är du Android-användare eller är du Apple-användare? Jag börjar kanske lite grann övergå till Apple. Jag börjar förstå deras sätt att ha ett ekosystem. Speciellt nu när vi börjar se AI-assistenter och AI:n. Det här gör ju att jag gärna delar med mig av hur jag använder en produkt. Och jag vill gärna att alla produkter ska prata med varandra. Så att min egna personliga data kanske kan göra att jag får en bättre AI-assistent. Nu jag kanske jag spekulerar lite, men på det sättet kan jag tänka mig att kanske inte är så dumt ändå. Och då har jag börjat tänka mig mer ur ett investeringsperspektiv i vad det är som gör att Apple går bra. Och då förstår jag hur mycket potential aktien har. Om jag sammanfattar lite grann mot vad jag har läst om den senaste rapporten så kommer i alla fall fortfarande majoriteten av intäkterna ifrån telefonförsäljningen. Och där såg vi en liten negativ utveckling i senaste rapporten. Samtidigt som marginalerna ökar och tjänsterna tjänar mer pengar än tidigare. Plus att de ökat deras research and development-kostnad med 20% jämfört med förra året. Och allt det här är ju på väg åt helt rätt håll enligt mig. Och då har ju inte ens AI börjat nämnas i de här intäkterna heller. Tyvärr, eller det är ju bra för användarna av Apples produkter, så sparar ju Apple inte alls lika mycket data ifrån användarna som till exempel Google gör, som verkligen hovar in allt de kan. Det här gör kanske att Apple inte utvecklar sin egna AI i samma takt som de andra som använder mycket mer mängder data från sina användare. Nu spekulerar jag bara lite grann hur jag tänker om ett Apple-företag jämfört med andra teknikföretag som jag redan äger i aktier i liksom. Och hur det kan se ut i framtiden. Men det här är ju också ingenting som Apple har varit liksom kända för sedan Steve Jobs gick bort. Då har ju Apple inte varit kända att ligga i framkant heller. Men det de gör, det gör de ganska bra. De ser till att något fungerar och sen förbättrar de det själva med sin egen design kan man säga. Ett bra läge att ligga i alla fall tycker jag när det gäller AI faktiskt. För att inte göra bort sig i en sån här enormt viktig framtidsteknik. Nu försöker jag bara ha råd med en Apple-aktie i Börsdagbokens portfölj. Och sen ska jag lära mig också hur ett bra köptillfälle kan se ut. Så nu försöker jag följa kursen och leta dippar eller nyheter som gör att det känns mer köpvärt. Och då har jag börjat ett projekt att försöka få råd med en Apple-aktie. Och då är det först och främst att ta ner belåningen. Just nu är belåningen nere på 8%, ner från 12% som jag låg på i förra avsnittet. Så det här är en förändring som har skett under veckan som har varit. Och det är för att jag sålde av mina H&M-aktier. Det tog i lite grann. Men H&M fick säga hej då. Jag köpte den här aktien till Börsdagbokens portfölj vid två tillfällen 2022. Det var först i april och sen i augusti. Och mitt genomsnittliga anskattningsvärde, det låg på cirka 120 kronor i H&M-aktien. Och när jag sålde, då låg aktien i priset för en aktie på 172 kronor. Så det var en ganska bra resa de här 2 åren jag hade med H&M som innehav. Vid försäljningen låg jag cirka 44% plus sedan köp. Utslaget på 2 år då, så gav det här, den här investeringen gav mig alltså ungefär 20% utveckling per år i genomsnitt. Så det är en ganska grym prestation ändå. Och dessutom trillade det också in 4 stycken utdelningar totalt. På 58 kronor totalt. Och det, jag ägde ju bara 5 stycken aktier. Men det var ju ett innehav som var i mitten av storleksordningen ungefär på, i Börsdagbokens portfölj. Så det tog i lite grann att sälja, men det var inte en alldeles för stor omplacering. Det var inget jätteinnehav som fick byta pengar, liksom, byta plats liksom. Och jag nämnde ju där i förra avsnittet att H&M hängde lite löst efter att Avanzas nya funktion kom, som tillåter oss att analysera bolagen lite enklare. Då såg jag ganska tydligt att vi såg en låg vinstmarginal i H&M, och det var kanske inte så överraskande, men det när man fick se det på bild och i siffror, då såg man ändå tydligare liksom. Och sen såg man ju också att den höga belåningen, den var ganska hög, låg vinstmarginal, och att de delar ut mer än vinsten till aktieägarna. Då kändes det här liksom som ett bra tillfälle att kanske sälja av mina H&M-aktier på den här nivån vi ligger på just nu. För jag var ändå nöjd med vad den hade presterat sen jag köpte dem. Och sen så började jag också jämföra mot Apples siffror när jag började fundera på vart pengarna ska ligga för att ha bäst potential. Och då känns det bra att sälja. Men det började faktiskt i barnens portfölj. Där sålde jag av deras H&M-aktier för att ha råd att plocka in Solana-certifikat. Och efter några dagar, då kände jag att det kändes bra. Jag klarar mig utan H&M. Jag trodde att H&M-aktierna skulle vara där för alltid, men så kan man ju inte tänka. Man ska inte bli låst vid någonting. Och nu kändes det faktiskt så här att, ja, hur stor potential har H&M-aktien jämfört med många andra alternativ? Det känns också ganska ointressant att äga aktien på den här aktiekursen när jag kunde sälja av med bra vinst och köpa något roligare istället. Hade jag fortfarande legat på så här plus minus noll eller sådär, då kan jag tänka mig att det kanske hade kunnat få ligga kvar en stund till, men nu kunde jag ändå hämta hem med bra vinst, och då känns det bra oavsett. Och i Börsdagbokens portfölj, då sålde jag av, men jag handlade inget nytt, utan där fick jag ju ner belåningen istället. Och det kändes faktiskt lika bra det. För där vill jag ju ligga under 10% nu när vi är högt upp i OMXS30, och Bitcoin har ju också börjat gått upp, så både krypto och börsen är ju på väg mot nya all time high hela tiden. För jag vill ju också vara redo att handla något, typ så här Apple eller en teknikfond så småningom, när det kommer tydliga köptillfällen. För Microsoft-aktien, den har jag tyvärr inte råd med, då den här aktien skulle stå för en för stor andel av portföljen. En Microsoft-aktie är ju uppe i typ, ja, över $400, typ så här 4400 kronor eller något sånt där just nu. Och det hade varit en för stor andel av Börsdagbokens portfölj. Så den kan jag skippa just nu. Som tur är gick jag in tidigare i barnportföljen istället. Och deras Microsoft-aktier är ju uppe 98% sedan köp. Vi nuddade faktiskt på 3-siffrigt, 100% för en liten stund sedan. Men sen så svänger det ju alltid några procent här och där. Så 98% nu söndag den 5 maj som det är nu när jag spelar in. Och en annan grej som jag kommit på nu när jag tänker på att kanske ta in några nya aktier till Börsdagbokens portfölj, det är ju att jag måste räkna in Coinbase som ett kryptoinnehav. Även om det är en aktie, för den här aktien, den rör ju sig beroende på hur Bitcoin och kryptohandeln går. De är väldigt liksom, de hänger med varandra. Och Coinbase står ju för cirka 8,2% av portföljen just nu. Vi har haft en riktigt bra resa där på ganska kort tid. Och då tänker jag så här, att min kryptoexponering är uppe i cirka 30% om jag då har mina certifikat plus Coinbase-aktien. Det betyder att jag är uppe i ungefär 30% kryptoexponering i portföljen. Branschfördelningen visar också att teknik står för 20% och fastigheter ligger på 10%. Så vet ni vart mina favorit, hur mycket mina favoritbranscher representerar just nu. Något som skulle hjälpa portföljens diversifiering, det är ifall jag fyller på i min minst exponerade bransch, vilket är råmaterial. Här har jag hittat ett perfekt alternativ för mig. Varför har inte jag tagit in SSAB förut? Det är sånt här man hör lite som, ja men H&M, det nämns då och då i media och så här. SSAB har man till och med på nyheterna och sådär. Men det är inget jag har läst på om eller riktigt förstått mig på sådär. För skulle jag handla SSAB, då hade jag fått lite mera Norrlands exponering också, eller hur? Och det är ju någonting jag vill. SSAB känns som ett bra val om jag vill få exponering mot råvaror, gruvor och Norrland. Dessutom ligger direktavkastningen just nu på 8%. Tyvärr missade jag årets utdelningar som kom den 25 april. Och de delar ju bara ut en gång om året. Men det betyder ju att jag kan ha som mål att köpa mig färdig i SSAB-aktierna tills nästa års utdelningar. Det här skriver jag upp i kommande köp. Och SSAB kommer att dyka upp i kommande avsnitt. Men nu vet ni vad jag läser på om för tillfället. För jag försöker ju alltid att ligga steget före hela tiden. Nu när många månadsinsättningar har gått in i kryptocertifikaten och jag börjar bli klar där. Då är det ju dags att komma på nästa grej. Och det ska bli kul. Då är ju fastigheter och Norrland jag vill handla då. Ifall jag är färdig med kryptoexponeringen. Och den typen av köp kommer ju att boosta min passiva inkomst på samma gång. Och det är ju också ett mål jag måste klara av. Det här 10% i utdelningstillväxt som jag har som grundmål att alltid få 10% mer i utdelningar varje år. Så nu vet ni vad jag läser på om, vad som kommer komma i ganska snar framtid i podden och hur jag tänker lite grann om big tech-trenderna. Det var allt jag ville säga den här gången. Nu vet ni hur läget ligger till, vad jag funderar på och vad jag ser fram emot att köpa. Tack för att du har lyssnat på min börsdagbok, mitt privata pensionssparande i dagboksformat. Ta hand om er. Hej då!